Ni, har ni fastställt nu vad som var ert sämsta och ert bästa köp? Ska vi ta en stund av vittnesbörd där alla berättar om? Det är roligast om du börjar med ditt sämsta köp naturligt. Nej. Det bästa är väl bra, eller hur? Hoppas att ditt bästa köp blev en fin gåva för någon annan. Vi ska ta tid för nådegåvorna idag. De andliga gåvorna. Det här, vi har ju in en serie om den heliga ande sedan några veckor. Och det är utifrån ett behov av att en önskan, en längtan att få uppleva mer av Guds heliga ande. Var ledda. Både jag, du, jag tror många av oss som individer har den längtan. Men också som församling. Och hur viktig den heliga ande är för oss. Och att han ger gåvor, nådegåvor till sin församling. Men innan vi gör det så ska vi be. För jag, en av nådegåvorna, och det vet många redan, det är profetians gåva. Och du kanske har kommit hit och fick ett budskap i morse. Eller du kanske fick ett igår kväll. Hade en vän när vi bodde i Wien. Han kom ofta fram och gav ett budskap, ett inspirerat budskap, spontant. Men det var ändå så att jag igår kväll, lördags när jag var ute och joggade i skogen. Då började Herren tala till mig och nu vill jag dela det med er. Och var du än är, när det än är, och du är i bön och du har en längtan att tjäna andra människor, betjäna Guds församling, så var också öppen för att Gud talar. Så att, och tappa inte frimodigheten i sista ögonblicket. Det är därför jag brukar fråga ibland, har du fått ett budskap? Vill du komma fram? Vill du ta mikrofonen? För att du verkligen delar. Det är inte vi som, nu går jag redan in i undervisningen, vi ska strax be. Det är inte vi som talar om för varandra, du har den här andliga gåvan och du har den. Utan det gör den heliga ande. Men vi vill ge utrymme för det och uppmuntran. Nu ber jag. Och är det någon som har ett profetiskt budskap, börja i alla fall med att räcka din hand när jag har bett, så får jag se dig. Fader i himlen, jag tackar dig för din församling. Och jag tackar dig för att du vill ge. Men ibland är jag inte hungrig. Ibland är mina tankar någon helt annanstans. Därför vill vi både nu och ofta stilla oss, Herre. Och ge dig utrymme att vara den vi kallar dig för, vår Herre, vårt allt, vår frälsare, den Gud som talar. Tala in i våra hjärtan, tala in i våra liv. Och jag ber att den heliga ande befriar människor nu i Jesu namn. Jag ber att den heliga ande delar ut gåvor. Det är du som gör, men jag ber om den friheten ibland oss att du delar ut gåvor, Herre. Herre, jag ber att du gör oss fria att tjäna dig och vara en församling som är övernaturlig. Ett folk som lever ett övernaturligt liv. Som räknar med dig så pass att det verkar som om det är helt naturligt. När människor blir helade och befriade från onda andar. När människors relationer blir helade och upprättade. När människor som är trasiga i själen får frid och hälsa. Herre, vi ber att din heliga ande faller över oss, Herre. Och lägg i oss allra först en hunger, en längtan, en törst efter dig. I våra liv, i vår församling, i vår stad, i vårt land, i vår värld. Vi behöver dig, Jesus Kristus. Herre, den här världen behöver människor som går med fred till olika platser. Som går med fridens budskap. Som berättar om dig, Herre Jesus. Herre, vi ber att du gör vad du vill med oss. I Jesu namn. Amen. Amen. All right. Då så. Är det någon som har ett profetiskt budskap innan jag börjar predika? Jag frågade om det innan bönen. Ta med dig i bön. Det kanske passar bättre efter predikan eller i den delen när vi betjänar varandra. Nu får jag betjäna er en liten stund. Okej? Gud bygger sitt rike varje dag. Han håller på att befolka himlen. Amen. Människor berörs av Gud. Och visst är det övernaturligt när han berör oss. Gud berör oss och människor öppnar sina hjärtan över hela vår jord idag. Människor tar emot Jesus och blir frälsta. Halleluja. Halleluja, de blir befriade. De blir upprättade. De blir fyllda med den heliga ande. Ska vi våga tro på statistiken så blir det bara idag 168 000 människor som medvetet omvänder sig och ger sina liv till Jesus. Idag. Det här är varje dag, jorden runt. Om vi kan tro på statistiken, medvetna om att Gud ser varje enskild människa. Men det sker idag för Gud har bestämt det och Gud vill det. Och Gud sitter inte stilla. Amen. Han påbörjade, ja vi kan tala om jordens skapelse men allra speciellt, så påbörjade han detta för 2000 år sedan när han sände sin son Jesus Kristus. Men han fortsätter att göra det idag genom det som sker, genom den heliga ande och genom Jesu lärjungar. Jesus gör under idag. Han frälser människor, men det sker inte genom hans fysiska närvaro, utan genom den heliga ande i människor som tror på Jesus, lärjungar som följer honom. Jesus sa så här till sina 12 lärjungar då på den tiden, i Johannes 16, vers 12. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Och därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Det den heliga ande gör idag, det har han fått av Jesus. Det är Jesus som utifrån faderns löfte sände oss den heliga ande. Den heliga ande kallas här också den kallas sanningens ande. Kommit också för att förhärliga Jesus och göra Jesu gärningar genom sina lärjungar. Det sista Jesus sa innan han lämnade jorden fysiskt för 2000 år sedan, antagligen år 33 efter Kristus. Vad var det? Ja, det har vi i flera av evangelierna. Det var att vi skulle gå ut och göra alla människor till lärjungar. Men så ivriga som de än var apostlarna, och nu var de ivriga. De hade sett Jesus uppstå från de döda. De hade haft 40 dagar av gemenskap med honom. Och det sista de ser, det är att han lyfts upp till himlen och försvinner. Och sen dyker upp två änglar och börjar tala till dem. Nu vill de gå ut. Men Jesus la till en sak som bara finns i Lukas evangeliet. Och då står det så här i Lukas 24, vers 47. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men nu säger han så här, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Han hade sagt gå ut och de var redo att gå. Och då säger han men, vänta. Det var så viktigt att de skulle bli rustade och utrustade för att förvandla hela världen. Och det har evangeliet verkligen gjort, eller hur? Det har förvandlat hela världen. En man, Jesus Kristus, 12 killar och så lite kvinnor som har förvandlat hela världen. Så vad de gjorde är att de väntade, det läser vi om. De väntade, det står Apostlagärningarna 1. Inte var och en för sig hemma, utan de var tillsammans. De var församlade. Dag för dag under 10 dagar så väntade de. De var tillsammans. Det står att de bad. Vi ser i Apostlagärningarna 1 att de läste Bibeln tillsammans. De bad Gud om vishet att välja att ersätta den 12:e aposteln. Och så kom pingstdagen då den helige ande föll över alla som var församlade på den platsen i enhet. Gud ville rusta dem med kraft för uppdraget. Så han sänder den helige ande som ska leda oss i all sanning, undervisa oss, förhärliga Jesus, det vill säga förklara och förtydliga vem Jesus är, upphöja honom. Och med uppdraget så kom också kraft. Kraft som bland annat uttrycks i det som Bibeln kallar för nådegåvor eller andliga gåvor. I de som tror på Jesus, älskar Gud och vill betjäna sina medmänniskor. Och därför så skriver Paulus många år senare i 1 Korinthierbrevet 12, vers 1. Gällande de andliga gåvorna vill jag att ni inte ska vara okunniga. Det är viktigt för Paulus att påminna oss om. Vi ska inte vara okunniga om de andliga gåvorna. Och så nu är vi på dagens tema. Vad är andliga gåvor? Eller vad är det som jag också kallar för nådegåvor? Att man blandar orden där har delvis att göra med grekiskan. Det finns ett ord där som heter karismata som betyder gåvor eller nåd. Man ger nåd som utlöser, ja det finns mer i grekiskan, när det utlöser en glädje. Ja, precis som när du får en gåva som är oförtjänt eller gratis, som är kanske den bästa som någon annan har köpt. Så blir du, vadå? Du blir glad. Det är en present som väcker glädje. Men det är någonting som du får av nåd. Nådegåvorna då, de är övernaturliga uppenbarelser. Det här är inte talanger som vi är medfödda. Det här är övernaturliga uppenbarelser eller övernaturliga yttringar, kan vi också säga, av anden hos den troende människan. Så att det blir till nytta för vem då? För omgivningen. För andra. Jag går jättefort igenom ett par bibelverser. De flesta kommer finnas i 1 Korinthierbrevet 12 eller 1 Korinthierbrevet 14. Det står så här i vers nummer 7 i kapitel 12. Hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Alltså Gud vill inte bara ge oss någonting för en show eller för någon allmänt fluff. Utan han ger oss någonting som är till nytta. I kapitel 14, vers 1 så står det om en specifik gåva, den som jag nämnde, profetians gåva. Den som profeterar bygger upp församlingen. Det blir till nytta. Man bygger upp andra. I 14, vers 3 så står det den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Jag har en definition av vad den profetiska gåvan i princip är. Att bygga upp andra, att uppmuntra andra, att trösta andra. Alla andliga gåvor, vi ska läsa om dem allesammans strax, de har i princip dessa funktioner eller liknande funktioner. Det vill säga att bygga upp andra, att hjälpa varandra på ett övernaturligt sätt. Men också, som vi läste, att förhärliga Jesus. Det vill säga att visa tydligt att Jesus bor i sin församling. Att den kristna kyrkan är Jesu kropp. Att han inte har slutat att verka för 2000 år sedan. Utan han gör det idag genom sin församling. Genom män och kvinnor som ger honom utrymme. Då ställer Paulus en fråga i kapitel 14, vers 26. Hur ska det då vara, bröder och systrar? Jo, när ni samlas så har var och en något att ge. En psalm, alltså det är en sång. En undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Igen, det som vi gör, vi står inte här och sjunger en sång för att visa hur duktiga vi är. Vi sjunger en sång för att bygga upp andra. Vi predikar inte med så mycket sköna ord för att visa, åh, vad han kan många ord och vad fint det låter. Nej, vi gör det för att förhärliga Jesus, förklara vem han är och vad han gör. Och så är det med alla gåvor. Men du läste, var och en har. När ni kommer samman. Det här är en biblisk sanning. Om du har upplevt den än eller inte, det är inget problem. Okej? Men enligt Guds vilja, vad han har, så har han lagt ner saker i dig som han vill att du ska använda idag för att bygga upp andra. Och det här är övernaturligt, så du behöver inte komma jättepigg och jätteglad och jätteladdad och ha förberett dig i flera timmar. Utan det här handlar om en längtan och en öppenhet för Guds ande. Och visst kan det vara så att du står här framme och ger ett profetiskt budskap. Men det kan lika gärna vara så att du sitter ner vid fikabordet och på något sätt bara uttrycker kärlek och omsorg om för en medmänniska. Eller så många andra sätt. Men Gud vill använda dig, och han vill också göra det övernaturligt. Och i vår värld så skulle jag absolut kalla kärleken för övernaturlig. Eller hur? För det naturliga är så ofta någonting annat. Men en givande kärlek som inte kräver, kan du ge mig? Kan du ge mig någonting? Ja, men då kan jag ge dig någonting. Nej, utan en givande kärlek som flödar ur ditt hjärta. Trots att du egentligen var trött och tyckte du var tom. Men Gud lägger en kärlek i dig för en medmänniska. Och det berör den människan. Det öppnar den för mer av Gud. Gud vill använda oss. Han vill använda dig. Amen. Det står i kapitel 12, vers 11, att anden fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Och det har jag redan sagt. Det är inte vi som bestämmer vem som har vilken gåva. Det är inte heller jag som bestämmer vilken gåva jag har. Utan det är den helige ande som gör det efter sin vishet. Det här är inte medfödda gåvor. Och därför så sa Jesus åt de 12 lärjungarna och de andra troende. De var frälsta. Ni vet, Jesus hade andats på dem. Ta emot helig ande. De hade till och med gjort under när Jesus skickade ut dem. Men han sa vänta. Vänta tills den helige ande kommer över er. Jesus vill alltså döpa varje troende. Inte bara i vatten utan i den helige ande. Och ge och utrusta alla troende med gåvor. Det skulle vara ett kraftigt amen i er. Amen. Ni kommer väl ihåg att ni är en pingstkyrka. Eller hur? Kan få ett amen på att Gud ger gåvor till alla troende. Tack. Och det gällde också dig. Amen. Yes. Och vi ska alla söka, står det, efter de här gåvorna. Mm. Det gör det. Vi ska söka de här andliga, övernaturliga gåvorna så att Jesus får använda oss var och en. Det står i kapitel 12, vers 31. Sträva efter de nådegåvor som är störst. Jag går inte in på vilken som är störst just nu. Men nu säger jag, det står sträva efter nådegåvorna. Kapitel 14, vers 1 står det. Var också ivriga att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Och den lyfts ofta fram. Och så står det i vers 12 i kapitel 14. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd. Åh, vilket härligt ord i en pingstförsamling. Överflöd. att ni har Guds gåvor i överflöd. Att det finns vishet och kunskap och profetia och befrielse och helande från sjuka och så vidare. Vi kommer alldeles strax till alla de här gåvorna. Men jag vill lägga in det här. För det är klart att jag förstår att en och annan har sett eller upplevt någonting i det här sammanhanget som man tyckte var för mycket. Som var oetiskt. Som var sårande. Ja, det kanske du inte gör om du är här för första gången och satt din fot i en pingkyrka. Men har du levt ett tag så kan du ha sett saker och hört och upplevt saker som du tänker, är det där Guds ande? Och det är så att även om Gud ger heliga gåvor så kan det ibland gå lite snett i mötet med dig och mig. Med oss människor. Och jag vet det. Jag får så ofta korrigera mina tankar och känslor. Hur de kan sticka ner i källaren eller upp i himlen. Hur jag kan tycka att jag är det absolut sämsta eller det allra bästa. Eller hur jag vill ha det där. Eller hur ingen tycker synd om mig. Eller vad jag än hittar på. Så sjuka känslor som predikanter har. Men det kanske inte ni har. Det kan gå snett även där. Men jag tror Paulus visste det. Och han skriver till en församling där det flödade av nådegåvor. Men där det också gick snett. De bråkade väldigt mycket med varandra i den här församlingen. Och liksom hade olika partibildningar i församlingen. Men då skriver han så här i kapitel 12. När han precis har talat om alla nådegåvor. Vers 31. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Vilken väg är det? Kärleken. Tack. Så i kapitel 12 och i kapitel 14 handlar det om nådegåvor. Det förklaras och diskuteras. Paulus pratar mycket om tungotal. Men mitt i det lägger han in Bibelns vackraste kapitel. Kärlekens lov. Och lyfter till och med fram att även om du hade allting och du kan profetera och du har kraft och du har alla dessa gåvor. En dag när den himmelska världen kommer och allt är fullkommet, då behöver ni inte profetera längre. Då behöver ni inte hela de sjuka längre. Då är liksom allt det där förbi. Det hör till tiden på jorden. Men en sak finns kvar och den är störst av allt. Och det är kärleken. Och utifrån det så vill jag bara säga så här att med kärlek till Gud och till vår nästa så kan inte så mycket gå fel vad det gäller andliga gåvor. Det är liksom en garanti mitt i det här. Åh, kraft, imponerande det där, fantastiskt vad som hände. Men med kärlek till Gud i våra hjärtan och till vår nästa så tror jag inte att det kan gå så fel faktiskt. Vi behöver inte vara rädda. Men kom ihåg att det är inte vi som bygger Guds rike. Även om det är vi som städar, även om det är vi som drar åt en skruv, även om det är vi som stämmer pianot eller spelar på det, så är det den helige ande som vill bygga sin församling. Vi kan hålla på och göra jättemycket. Och slutet av dagen är vi jättetrötta och också lite sura över alla andra som inte kom och hjälpte oss med det som de också borde ha hjälpt oss med. Men då är det nog, kan det nog tyvärr vara så att vi gick rätt så mycket i den egna kraften. Men det här är inte Guds plan. Han har aldrig tänkt, och jag behöver hans kraft och hennes hjärna och hans finkänslighet. Och så det är inte, Gud behöver inte dig och mig. Oj då. Han behöver inte dig och mig för att göra en enda sak i universum. Men han vill ha dig och mig. Och han vill använda dig och mig. Så vänta på den heliga ande. Bed, läs Bibeln. Sök gemenskapen med de andra så som de gjorde inför pingstdagen. Herre, jag vill vara beroende av den helige ande. Jag vill ha den kraft som du har utlovat åt alla människor. Det står i Apostlagärningarna 1:8. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Han vill ge oss kraft. Han vill att vi ska vara beroende av honom. Men han utmanar oss att bedja, att vänta, att söka. Både den heliga andes dop och nådegåvorna. För Gud bygger en övernaturlig församling. Och vi uppmanas att söka de här gåvorna i överflöd. Att bygga upp församlingen och nå världen. Amen. Amen. Ska jag säga lite grann om nådegåvor. Okej? Det är så karismata som finns beskrivet bland annat, men allra bäst ändå i Första Korinthierbrevet 12. Första Korinthierbrevet 12, vers 1 har vi redan läst och sen vers 4 till 11. Vi läser en lista som Paulus ger oss där. Jag läser vers 1 en gång till. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag att ni inte ska vara okunniga. Och så hoppar jag till vers 4. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Vers 7. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. 9 gåvor, för den som visste det eller snabbt räknade efter. Gud är inte begränsad till just dessa gåvor som nämns här. Det finns fler som nämns i Bibeln, men det finns ingen text som är så tydlig och så sammanfattande som just den här. Det första var ord av vishet. Den andra gåvan var ord av kunskap. Det var trons gåva, ska kommentera den alldeles strax. Det var gåvor om att bota sjuka, kraftgärningar, gåvan att profetera, skilja mellan andar, tala olika slags tungotal och uttyda tungotal. Nådegåvorna kan delas upp i 3 kategorier. Och de vill jag ge till er. Och jag bygger det här, har lånat av en duktig predikant och pastor som heter Magnus Jonegård. 3 stycken kategorier. Utifrån dem så vill jag nämna någonting kort om alla de här 9 gåvorna. De första 3 som jag vill nämna skulle vi kunna kalla för uppenbarelsegåvor. Det vill säga uppenbarar, ger någonting, informerar någonting från Gud med Guds hjälp. Det kan vara en bild, det kan vara en syn eller någonting liknande. Det kan ske vid den tidpunkt som är nu, men det kan också ha skett tidigare. Och dessa 3, ord av vishet. Och man kan alltid det finns lite olika diskussioner. Här tycker jag man ska samtala om och bedja över och läsa skriften tillsammans. Men jag vill säga så här att ord av vishet är någonting framtidsinriktat. Det förmedlar någonting om framtiden. Och jag vill ta som ett exempel på när Paulus var i en storm på ett skepp med 276 passagerare. Och den stormen slet sönder skeppet. Sjömännen och soldaterna som fanns ombord, de gjorde det enda vettiga. De la i livbåtar i vattnet. Skeppet höll på att slita sönder. Nu är ju naturligtvis det logiska, låt oss gå i livbåtarna. Men då talar en ängel till Paulus. Och så säger han, skär av tamparna till de här livbåtarna, låt dem driva. Vi måste vara kvar i skeppet och jag lovar er att inte en enda ska drunkna. Det är du. Har du inte ett ord av vishet, då ska du inte säga det. Det finns naturliga, förberedda räddningsbåtar för alla. Men han säger, låt dem vara, skär av, släpp dem. Vi måste stanna kvar. Alla måste stanna kvar om vi ska bli räddade. Och i slutändan så fastnar skeppet på klippor. Det slås sönder av vågorna. Men varenda en tar sig in till stranden. Ett ord av vishet i en svår situation. Ord av kunskap. Ord av kunskap, skulle jag säga så här, det handlar om nutid eller tidigare händelser, men du får en kunskap som du inte hade. Du får reda på någonting, inte genom skvaller, inte genom att du har läst på, utan Gud lägger i dig en kunskap. Och jag vill säga så här, alla nådegåvorna fanns ju i Jesu liv. Och kommer ni ihåg att en gång så träffar han en man som heter Natanael och de har aldrig mötts förut. Och Jesus säger, en sann israelit, i honom finns inget svek. Och Natanael blir liksom helt tagen. Men hur kan du veta någonting om mig? Vi har aldrig träffats förut. Och så säger Jesus någonting som för oss övriga, vi förstår inte. Man säger, jag såg dig tidigare under trädet. Och sen står det ingenting mer. Men det här fick Natanael att lämna sin karriär och sitt tidigare liv i det ögonblicket och följa Jesus och bli en av lärjungarna och apostlarna. Jesus hade ett ord av kunskap. Han visste någonting har hänt tidigare. Och Natanael, hur kunde du vara där? Övernaturlig kunskap som gjorde att Natanael visste, det här är Messias, honom ska jag följa. En tredje uppenbarelsegåva är den att skilja mellan andar. Och här tänker vi antagligen mest på det onda, att kunna urskilja onda andar. Eller att någonting som inte stämmer, det låter så bra, men någonting stämmer inte. Det var en flicka, hon var en slavflicka i Filippi. Och Paulus och Silas hade kommit dit. Och de sa ingenting, de gick genom stan. Men bakom dem så började den här slavflickan gå med. Och så började hon ropa ut det som var absolut sant. Här går den högste gudens tjänare. Och hon går där och ropar massa bra saker. Men hon slutar inte och slutar inte. Och Paulus och kanske även Silas, det vet jag inte. Men Paulus i alla fall, han förstår. Hon säger sanningen, men det här är inte Gud. Det är någonting här som inte stämmer. Han vänder sig om till henne och befriar henne från en ond andemakt. Och att det sker någonting, det är helt klart, för hennes ägare, de blir ju helt galna och slänger både Paulus och Silas i fängelse. Det är spännande att tjäna Gud och använda nådegåvor. Du kan hamna i fängelse strax efter som du har gjort det. Men det är det Paulus, han känner igen vad det är för ande. Den verkar tala sanning, men det är lögnens ande som bara binder och lurar. Gud vill utrusta sin församling och Jesus vill igenom sin församling göra det han gör idag för människors frälsning och befrielse, och han vill använda dig och mig. Uppenbarelsegåvor och nu kommer kraftgåvor, och jag ska vara kort. Okej, kraftgåvor. Den första är tro, och det, nu handlar det inte om tro på Jesus. Jag tror på Jesus och har fått en gåva för att tro på Jesus. Nej, du har fått tron av Gud, absolut. Men här handlar det om en övernaturlig tro. Och min tydligaste exempel är från ett församlingsmöte för många år sedan. Det här har andra också upplevt. Jag upplevde det någon annanstans. Det var i Sundbyberg. Och vi hyrde en kyrka. Stanley Sjöberg hette pastorn. Och han föreslog församlingen, ska vi köpa kyrkan som vi hyr? Den tillhörde kommunen och det skulle kosta ett par miljoner. Och, folk, och det var argument, men det ena var mer ledsamt än det andra. Liksom. Jag har inte råd. Och vi kan inte låna pengar. Och tänk på våra barnbarn, de hamnar på pottan om vi lånar pengar nu. Och man, det var massor. Det var så, det var, och jag såg Stanley, han bara kroknade. Liksom. Har ni sett? Jaja. De som känner Stanley, de vet hur han ser ut när han kroknar. Men så ser jag också ut ungefär. Det går inte att dölja. Och så fanns det en kvinna, jag vet inte vad hon hette i efternamn, men hon hette Rut, fint namn förresten, Rut hette hon. Hon var en äldre kvinna, hon var en gammal kvinna, förlåt att jag säger, hon var en gammal kvinna. Och jag minns inte ordagrant vad hon sa, men hon ställde sig upp, hon fick ordet i församlingsmötet. Och så sa hon någonting, och det måste ha varit någonting i alla fall om att vi skulle köpa det där. Men jag vet att det var en sån här förändring i hela atmosfären. Så när Stanley sen frågade, är det någon mer som har någon åsikt eller någon tanke? Vi säger, det var ingen som ville säga någonting. Ska vi köpa den här byggnaden? Alla var för det! Vi ska köpa den här byggnaden, halleluja! Det finns fortfarande en levande församling i Sundbyberg. Trons gåva. Trons gåva. De talade och alla förstod. Så här ska det vara. Det finns naturligtvis exempel i Bibeln också. Gåvor att bota sjuka. Det står faktiskt i plural, inte gåvan utan gåvor att bota sjuka. Och här kan vi, sjuka, nu kan vi naturligtvis diskutera vad det betyder. Jag vill säga så här, ja, Gud vill hela fysiska sjukdomar och själsliga sjukdomar och svagheter. Det finns liksom en mångfald i det som Gud vill göra och han vill använda dig. Det är klart att vi ofta tänker på den värsta sjukdomen av alla, cancer. Ja, men vänta. Hjärtan då, brustna hjärtan och tankar som aldrig kommer till ro. Gud vill hela även det. Jag tänker också att ett möjlighet är, i alla fall utifrån erfarenhet, är att vissa människor verkar ha gåvan att bota vissa sjukdomar. Eller de har tro för vissa sjukdomar och andra. Men det finns i alla fall en mångfald och en rikedom också i uttryckssätt. Gåvor att bota sjuka. Kraftgärningar. Ja, tänk på någon kraftgärning i Jesu liv. Han stillar en storm. Han talar till ett hav och det blir stilla. Ja, men det där kan ju bara Jesus göra. Jag vet inte om ni tittar på filmen. Är det någon som har sett en film som heter Faith Like Potatoes? Tro som potatis. Är det några av er som heter det? Ja, men googla upp den. Hitta den på någon streamingtjänst. Faith Like Potatoes. Om du vill se ett kraftunder som har med naturen att göra. Med bönder i Zimbabwe eller Sydafrika. Sydafrika, precis. Och det är bara torka och det är bara torka. Och de börjar samlas och be tills det regnar. Och det är helt fantastiskt. Men jag har en kamrat också. Per Martin heter han. Det är många år sedan vi sågs. Men när han var ute så tog han med sig två kamrater. De var 3 ingenjörer som skulle fjällvandra. Och så kommer de till en sjö där de går, någon av de här lederna, Kungsleden eller någonting. Och det bara ösregn. Det ösregn och där är en sjö. Och så finns en liten roddbåt. De vill ju inte ta sig över en roddbåt på en sjö i fjällen när det ösregnar. Men Per Martin, han är som han är, så han säger till sina kamrater, 2 ingenjörer som inte tror på Jesus. Jag ska be nu. Han stod och berättade det här för många år sedan i kyrkan. Jag ska be nu. Så satte de sig i den roddbåten och så slutade det regna. Så rodde de över sjön och när de kom över på andra sidan så började det regna. Ja, det där kan man välja om man vill tro på eller inte. En av ingenjörerna trodde på det. Han blev frälst och döpt i kyrkan sen. Alltså, räkna med att Gud är med dig. Och att han ger gåvor för de situationer och prövningar som dyker upp. Okej? Okay? Gåvan att profetera, den liknar visdom och kunskap. Men jag tänker att profetera handlar om det nu. Det inspirerade ögonblicket nu. Där Gud lägger någonting på ditt hjärta. Gåva, en annan, och det här är, förlåt, jag sa inte det. Det här kallade jag för inspirationsgåvor. Gåvorna att profetera. Gåvorna också att tala olika slags tungotal. Och här vill jag bara säga att det här är inte det bönespråket tungotal som vi talar om. För det är väldigt tydligt i Korinthierbrevet 14 att det bönespråk som vi får när vi kan tala i tungor som alla troende kan få i dopet med den helige ande, det är till för vad då? För att bygga upp oss själva, eller hur? Det står så väldigt tydligt, med den profetiska gåvan så bygger du upp församlingen, men med tungotalet så bygger du upp dig själv. Men i den här listan så handlar tungotalet inte om att bygga upp dig själv, utan här är en särskild gåva, inspirationens ögonblick. En person väljer att tala i tungor inför församlingen och på en gång så utlöses nästa gåva, ofta i en annan person, och det kommer en tolkning, en uttydning av det budskapet som just gavs. Här har du de 9 gåvor som nämns här. Okay? Och jag ville som sagt begränsa inte Gud, men be och sök detta. Och låt oss vara den övernaturliga församlingen. Det kan ju inte bara vara så att människor blir frälsta i Brasilien och vissa afrikanska länder, utan också här i vår tid. Amen. Det kan väl inte vara så att när kärleken avtar i vårt samhälle, precis som Jesus har förutspått, när laglösheten avtar och man vrider och vänder, kastar ut gamla normer som är sunda för människor och kastar ut dem. Det kan väl inte vara så att Gud då samtidigt, men nu stänger jag av den helige ande och nådegåvorna. Absolut inte. I den tid som är vill han använda dig och mig mer än någonsin förr. Amen. Och så ska jag ta den här avslutningen. Nådegåvor, som jag redan har sagt, det är en fortsättning på Jesu tjänst. Åh, vad tryggt. Det är inte du och jag och vi måste fixa det här, utan det är Jesus som fortfarande gör under. Kom ihåg, när Jesus döptes, efter hans dop, så kom den helige ande över honom. Ja. Jesus gjorde inte under och mirakel för att han var Guds son. Han gjorde sig beroende, precis som du och jag, av den helige ande. Och sen så står det att det första som hände i hans fall, det var att den helige ande ledde honom ut i öknen. Då blev han frestad av djävulen. Och det var väl bra för Jesus att veta att när den värsta tiden i hans liv kom, då var det Gud som hade lett honom dit. Alltså Gud var inte borta, utan Gud var närvarande. Den helige ande, oj, hej på dig Colin. Hej Colin. Gick du nu? Hej, vill du komma hit? Tjena. Du, vilken fin tröja du har. Ska du vinka till dem där? Ja, det. Ska vi gå ner till mamma? Nej. Jo, vi gör det. Kom, vi går till mamma. Ett steg i taget. Det är inte svårare. Man börjar med ett steg. Och sen tar man ett. Nej, inte gå tillbaka. Man går inte tillbaka. Vill du gå den vägen? Okej, då går du den vägen. Varsågod. All right. Vi försöker. Det är bra. Ett steg i taget. Det där var profetisk inspiration. Ett steg i taget. Börja med ett steg. Okej? Okay? Ta riktning på din fader i himlen. Okej, okay? Han är din trygghet. Se honom i ögonen. Se Jesus i ögonen. Ta ett steg i taget. Du behöver inte vara den fantastiska profeten som alltid har rätt. Utan börja. Säg det som Gud lägger på ditt hjärta, som kommer i dina tankar. Våga tro att Gud använder dig. Men som jag ville säga, det är Jesus som fortfarande arbetar för att frälsa människor idag. Därför kan Paulus skriva så här: ni ska gå i förutberedda gärningar. Du ska inte skapa en massa saker. Du ska inte ensam försöka bära en församling eller ett missionsverk. Du ska gå varje dag i förutberedda gärningar. Det handlar om inget annat än att när du vaknar upp på morgonen så säger Jesus, en ny dag Och då vet du hur snabbt bekymren kommer, eller hur? Många vet att det finns någon människa som dyker upp i dina tankar, någon situation, det kommer så snabbt. Och det kan du på många sätt inte förhindra, men du kan öppna din mun och börja tala med Jesus. Så det här är en ny dag. Använd mig idag om du vill. Led mig. Heligande, välkommen. Jag kan bara lova dig, Jesus har förberett varenda dag. Och han vill ta dig vid handen och leda dig. Och han vill också använda dig. Jesus var beroende av den helige ande. Ska inte du och jag vara beroende av den helige ande? Jag påminner också om det bibelställ som jag tror Malin läste från Johannes. Om att Jesus sa, ni ska göra större gärningar än jag. Och nu måste ju Jesus varit väldigt begeistrad. När han plötsligt säger, ni ska göra större gärningar än jag. Och jag tänkte, hur ska vi göra större gärningar än Jesus? Alltså kvalitativt, om du har uppväckt en död. Vad kan du göra som är större än att uppväcka en död? Jag kan bara säga så här, ja men uppväck 10 döda då. Uppväck 100 döda. Och gå till någon plats där Jesus aldrig har varit. Flytta till Eskilstuna. Jesus var aldrig i Eskilstuna. Han var i Jerusalem, han var i Galileen och han var i Samarien och i Judén. Men jag tänker att något av detta större finns i att Jesus lämnar jorden, för han är begränsad i fysisk kropp. Återvänder till Fadern och sänder anden som kommer över varje människa, över hela jorden, var man än är, som säger, jag behöver dig och jag vill vara använd av dig Gud. Och den heliga ande kommer och låter Jesu verk fortsätta genom dig och mig. Och därför så skrev Paulus när han kom till Korinterna. Första Korinterbrevet 2. Jag kom inte med vackra ord. Jag kom inte och imponerade. Jag kom väldigt svag till er. För att det inte skulle vara, vad står det? När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Nästa vers. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Ett enkelt budskap. Nästa vers, om det går. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Den stora aposteln. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Där har du det. Ska vi be? Ska vi vänta på Gud? Ska vi söka honom? Han vill använda dig och dig och dig och dig och dig och dig och dig. Han vill fördela gåvor. Och han vill ge sin församling det den behöver i den här tiden. Både för att vi bygger upp varandra inbördes, men också för att vi ger evangelium till vår samtid.